MSDN Radio. Tech Day. Välkomna till MSDN Radio, där vi den här gången kommer att prata om två ämnen. Naturligtvis måste vi ju prata en hel del om Tech Days som gick av stapeln förra veckan. Och för att göra det så har jag dels haft möjligheten att intervjua Liselott Isaksson, som man kan säga är Tech Days-generalen. Och efter det så har jag gjort ett antal små, snabba intervjuer med lite personer här på Microsoft om vad de tyckte om Tech Days. De frågorna jag ställde var, vad var det bästa med Tech Days? Någon minnesvärd session eller händelse? Och också, vad hade Tech Days egentligen för färg? Efter det så vill jag också spela upp en intervju jag gjorde med Marcus Hammarberg för ett par veckor sedan om Specflow. Och det här är en intressant intervju om testning och det här som heter BDD, alltså Behavior Driven Design. Och ett spännande verktyg då som finns att ladda ner och installera in till Visual Studio, som gör det möjligt att skapa egentligen krav som är lättlästa och förstående och går att på olika sätt faktiskt sen göra mer maskinella saker av. Men jag tycker vi börjar med Tech Days, och sen när vi har gjort de här intervjuerna med Liselott Isaksson och sen med lite annat folk, så kommer jag direkt att gå över på intervjun med Marcus. Så håll till godo den här gången. Hej då! Liselott Isaksson, general för Tech Days. Hur känns det så här du ett par dagar efteråt? Eller känns det som det är efteråt överhuvudtaget?
Ja, jo, det känns som att det är efteråt. Det intressanta är att det har bara gått några dagar, men det känns som att det var jättelänge sedan.
Det gör nog det när man har haft en sån här urladdning på något sätt.
Ja, ja. Jag vet inte riktigt vad det är. Varför det känns som att det var så länge sedan. Trots det så har det ju pågått så mycket efter Tech Days. När jag då ser från torsdag och fram till idag, måndag. På Twitter, på Facebook, i media, i press. Det har ju absolut inte tagit slut. Och det tycker jag är roligt att se. För det här tredje året har verkligen varit en ännu längre effekt efter Tech Days.
Vad har du fått för feedback? Både bra och dålig. Kan du berätta lite om den?
Ja, jag har fått mycket, mycket bra feedback. Jag tror det verkar som de som skriver om det här och så, de skriver om nätverkandet, att mingla, att knyta nya kontakter. Det är värt att åka till Tech Days bara för det. Jag såg ett blogginlägg till exempel, en kille som skrev lite grann om varför han rekommenderar att gå på Tech Days 2012. Som jag fortfarande inte vet om det blir något Tech Days 2012, men det blir det säkert. Det är just att träffa andra människor, träffa nya människor och träffa gamla människor. Det är positivt. Utställarna, sponsorerna som fanns där, de häpnade över vilken aktivitet det var sent på tisdagskvällen. Alltså ända fram till midnatt när vi stängde dörrarna på konventum, så hade de fullt i sina utställningsmontrar. Och de undrade, men hur är det bara möjligt? Och vad roligt det är att ha besökare så sent.
Jag hade ju hotellrum mitt emot där och jag hörde ju efter 11 hur det lät och hade sig.
Okej, det lät.
Alltså musik och sånt där. Så att det var, verkade vara klackarna i taket.
Ja, det var verkligen klackarna i taket.
Jag tänkte på, vi hade ju lite problem igen med sessionslokaler och sånt. Men hur upplevde du det? Var det så mycket eller var det bara...
Jag har inte fått återmatning ännu över hur allting fungerade, så att jag känner ännu inte till fakta kring det, men det kommer jag att få så småningom. Vad jag hörde, det var att flera sessioner, fler än förra året, blev fullsatta. Och man fick helt enkelt inte komma in och få en plats. Vilket, ja, det är ju intressant, för det finns trots allt 10 olika sessioner att välja bland. Och 7 av de här lokalerna är väldigt, väldigt stora. Så att det är intressant ändå att det kunde bli så fullsatt. En felbedömning hade vi gjort. Och det var en session dag 2. När en lokal som tog 100 personer, plötsligt var det 400 som skulle in i den lokalen. Och det var väldigt, det var så roligt att se hur lätt det gick att flytta 400 från en lokal och möta 100 på vägen när de bytte lokal. Och alla tyckte så här, vad smidigt det funkade. Och det är jag
det var fantastiskt. Jag försökte gå igenom den här klungan med människor, så att ja, det var jätteskönt.
Alla blev nöjda och glada. De 400 på ena sidan och 100 på den andra.
Ja. Och vi får se om det nu blir nästa år att vi hittar på någonting annat så att vi kanske kan återupprepa vissa sessioner eller sådär. Vi får se hur det är.
Men sen kan man ju lyssna på sessionerna i efterhand. För vi spelar ju in alla sessioner, om vi nu har lyckats tekniskt sett. Så
jag tyckte vi fick något mejl om att alla var inspelade. Hade jag uppfattat det rätt? Alltså att de också funkar så att säga.
Jag har inte sett det, men
ansatsen var i alla fall.
Ja. Mm. Och ett antal är ju då inspelade även med kamera, så att vi även har bild på talarna ett antal av sessioner. Men de flesta är ju inspelade i alla fall med presentation och ljud.
Och det är ju viktigaste.
Ja.
Kommer de att bli helt offentliga? Kommer det inte vara någon inloggning eller så?
De kommer att bli helt offentliga när de är publicerade och klara. Vi tror att det tar ungefär 2 veckor innan det är färdigredigerat och publicerat.
Det är fantastiskt om du tar bara 2 veckor faktiskt.
Ja, det är väldigt mycket material. Det är det ju. Ja.
Är det någonting annat där som sticker ut för dig själv? Jag vet, du sprang runt som överallt och ingenstans.
Ja, jag försökte vara överallt och ändå kom jag på efter att jag hann inte det och det och det. Jag tyckte att det var fantastiskt att se alla händer i luften när Petter stod på scenen, och det är ju en majoritet män. Det var ju säkert 90% män, men det har vi ju inte sett ännu då, men det får vi också reda på. All statistik kommer vi att få. Men alla dessa män som såg så glada ut och riktigt hängde med när Petter rappade loss, det tyckte jag var, det var kul att se.
Tack så mycket, Liselott, och tillbaka nu till dina rapporter om Tech Days avslutning.
Mm, tack, Dag.
Dami Tranluciani, utvecklare e-mailist på Microsoft.
Du hade ju mycket på Tech Days, men vad var det bästa, tyckte du?
Det bästa var väl att få hålla de här 2 sessioner som jag hade väntat på och sett fram emot så länge. Och det var ju roligt att första sessionen, att det blev fullt roligt för mig, men kanske mindre roligt för de som inte kunde komma in då. Sen var det också kul att få hålla en session på den stora scenen i keynote-salen. Det var en upplevelse. Det var nervöst eftersom det var så stor.
Det var sista dagen.
Precis, sista sessionen, sista dagen. Så det var ju lite så här, man hade ju tappat en hel del energi, så det var lite kämpigt med att hålla igång under hela sessionen. Men det var kul.
Hann du se på någon annan session som fastnade?
Jag gick på en hel del, måste jag bara komma ihåg. Någon specifik. Jag var ju på den här sessionen med de här 2 tyskarna, Christian Weyer och Dominik Bayer.
Jaha, jag trodde mina holländarna.
Nej, nej. Ja, det var en session där var jag också på faktiskt. Just på de här tyskarna, de håller om RESTful Application. Och jag måste faktiskt erkänna att jag kom dit av misstag. Jag var på väg till en annan, men jag gick fel. Så var det så pinsamt att vända sig om och gå ut. Men det var bra, det var bra. Det var nog ödet som hade bestämt att jag skulle hamna där.
Okej, sista frågan är lite konstig då. Vad täcktes för färg?
Jag tror det var lila.
Jonas Torstendahl.
Titel?
Ja, jag vet inte.
Vad tyckte du var bäst med täcktes? Vad minns du?
Min One Piece.
Min One Piece, det måste du berätta lite mer. Det här är på radio.
Är det på radio? Vad trevligt. Det är en lila dräkt som är kanonskön. Det är en myspyjamas för vuxna. Som är lysande. Stor succé. Okay. Alla vill ha en.
Har du den kvar?
Jajamän, den tvättas just nu.
Du, men annars, var du med på någon session? Var det någonting som du kände som var så här minnesvärt?
Ja, nu var det så att jag ville vara med på ett antal sessioner. Bland annat din, Dags. Jag ville också vara med på Danways HTML5-sessioner. Men de var så fulla. Så att som San Microsoftare så klev jag ur lokalen och gav plats till mina partners och kunder.
Okej. Okay. Och sista frågan bara. Vad hade Tech Days för färg?
Lila. För mig. Men den är ju blå. Det är cloud, eller hur?
Rickard Lind. Teknisk direktör på Microsoft.
Wow. Vad tyckte du bäst om Tech Days?
Om Tech Days? Jag tyckte... Får man säga flera saker?
Ja, man får säga.
Ja. Jag tyckte att vi hade väldigt bra spaningar från moderatorn och Claes var lysande. Jag tycker att Petro September var naturligtvis en hard act to follow. Jag tycker att minglet och partiet uppe hos våra utställare var väldigt, väldigt lyckat. Jag tycker att mötet, människor var glada, engagerade, positiva, roliga, hade synpunkter, både ris och ros, men det är det som täckte sig till för. Så att det tycker jag.
Hann du gå på några sessioner? Var det någon som liksom fastnade som var minnesvärd för dig själv?
Jag hann inte riktigt gå på speciellt många sessioner av den enkla orsaken att jag var tvärsjuk. Så att jag med dubbelsidig lunginflammation så kände jag liksom inte att det var riktigt sådär läge att springa på massa sessioner. Så att jag nöjde mig med keynoterna, eller keynoterna, så får man kalla det för.
Sista frågan, vad hade Tech Days för färg?
Lila.
Kristoffer Lilleblad, utvecklare evangelist för Windows Azure.
Vad var det som du tyckte var bäst på Tech Days?
Jag tyckte det bästa var att få chans att mingla med alla produktbolagen och prata med dem. Samt att få möjlighet att skapa kontakter med många av våra konsultpartner också.
Och hann du se någon session? Var det någon sån här minnesvärd session som du tyckte var stack ut på något sätt?
Jag såg en del om Azure som jag tyckte var bra. Och så såg jag också Don Symes presentation om F-Sharp. Både vad som är nu och det som komma skall.
Och nu förstår du?
Nu förstår jag att jag måste läsa om boken en gång till.
Och sista frågan, vad har Tech Days för färg?
Lila.
Hej, jag heter Kristin Feola och jobbar som assistent på DPE.
Och du var också på Tech Days, Kristin?
Ja.
Vad var det som fastnade för Tech Days hos dig?
Jag stod vid Cloud Innovation och jobbade. Så det var ju alla de här nya företagen som var där. Det var kul att se. Och sen så var ju Jonas Torstendahl då med sin One Piece. Som jag tror alla kommer ihåg från Tech Days.
Hann du själv gå på några sessioner?
Nej, det gjorde jag inte.
Och sista frågan, vad har Tech Days för färg?
Lila.
Mattias Hjellen heter jag och jobbar som affärsområdesansvarig för Office, Link, SharePoint och Exchange.
Och vad var Tech Days bäst för dig? Vad var det som du kom ihåg?
Det var helt fantastiskt fokus på molnet och för oss så handlar det givetvis om Office 365 som är överlägset hetaste produkten som kommer till marknaden under året. Som ger oss egentligen alla våra bästa serverplattformar som molntjänst och inklusive våran Office-klient. Så vi kommer att kunna konsumera både Exchange, SharePoint, Link och Office som molntjänst.
Nu förstår ni att vi är på säljavdelningen här.
Vi är på marknadsavdelningen.
Marknadsavdelningen.
Men det är också fantastiskt kul att se att Tech Days var en sån framgång. Och givetvis så ser vi ju att det blåa i molnet är det som vi associerar hela Tech Days med.
Var du på någon session som var minnesvärd?
Ja, vi var på en session bland annat där vi ser hur man då enkelt kan migrera från olika plattformar upp till Office 365. Vilket var väldigt bra och det är väldigt enkelt och det finns egentligen inga hinder för företagen att inte göra den migreringen fortast möjligt.
Och vad har Tech Days för färg?
Tech Days har blått som färg.
Tommy Flink, marknadsansvarig för infrastrukturprodukter på Microsoft.
Och vad tyckte du var bäst med Tech Days?
Jag tyckte det var bäst med alla partner och alla kunder som samlades där och gå runt och träffa partner och kollegor och kunna svara på frågor kring private cloud.
Och hann du se någon egen session? Var det någon session som var minnesvärd eller du kanske inte hann se?
Jag såg lite grann på slutet av keynoten som jag längtar efter att få se hela utav. Den verkade mycket intressant.
Och sista frågan, vad har Tech Days för färg?
För mig så har Tech Days en grön färg. Väldigt positiv känsla.
Anna Lundmark, contentansvarig PR.
Hur var ditt Tech Days?
Mitt Tech Days var väldigt intensivt och väldigt roligt. Väldigt mycket spring och dokumentera och filma och fota och känna av stämningen helt enkelt. Blogga och twittra och sådär.
Var det någonting som var speciellt minnesvärt? Jag vet inte om du var på någon session, men var det något annat som var minnesvärt?
Sessionen är väl inte riktigt min nivå, om man säger så. Det vill säga, jag hängde inte riktigt med på sessionerna. Men, nej, men det häftiga var ju alla människor. Och stämningen och den positiva känslan och kunder och partner och alla var glada och uppspelta och intresserade. Och det var väl det som var det häftigaste, tycker jag.
Och vad har täckt dig för färg?
Lila.
Per Adolfsson, vd Microsoft AB.
Vad var det bästa på Tech Days för dig?
Jag tror det ändå det bästa för mig är mötet med människor. Kunder och partners, möjligheten att få diskutera deras frågor i ett sammanhang som är väldigt tacksamt att diskutera Microsoft-frågor i. Det är det bästa.
Var det någon, hann du se någon session och mer än den du var med på själv?
Var jo, det som var jag var på några. Jag var på din till exempel om Orchard i Azure. Det kanske var väldigt mycket detaljer för mitt dagliga, men det var ändå intressant. Så var jag på en genomgång av sociala medier som Britt Saxton höll, som jag tyckte var riktigt, riktigt bra faktiskt. Det var nog på många sätt, det ligger ju naturligt till. Men jag tycker det var klok och eftertänksam och jättebra. Sen var jag lyssna på Lynk och jag hann med en 4-5 stycken.
Och vad hade Tech Days för färg?
Ljusblå.
Per Ahlberg, jag är utvecklare och evangelist på Microsoft.
Och vad var bäst med Tech Days, tycker du?
Jag tycker faktiskt att två grejer var bäst. Både Windows Azure-passen, de var väldigt, väldigt bra. Helst amerikanen som var och pratade om vad som ligger bakom Windows Azure. Och sen naturligtvis vår egen Dunways HTML5-pass.
Så att du pratar om sessioner. Var det någonting utanför själva sessionerna som var bra? Hann du med någonting än att springa på session?
Ja, jag tyckte vårt eget lilla troll som vi hade på vårt surfacebord var fantastiskt kul att titta på. Sedan så många andra partner som visar vilket enormt intresse och driv det finns för molnplattform där ute. Visade mycket kul saker.
Och till slut, vad hade Tech Days för färg?
Den var lila för mig.
Peter Wissinger, Microsoft, affärsområdeschef för mobilsidan.
Vad tyckte du var bäst med Tech Days?
Jag tycker alltid det är bäst när man får träffa massor med kunder och partners och ha intressanta dialoger om massor med spännande ämnen.
Förutom dina egna sessioner, var det några andra minnesvärda sessioner eller händelser du var med på? Det är mycket runt omkring, tyckte jag läste på Twitter.
Ja, det hände massor med saker. Det roligaste var väl att jag fick ta och käka lunch med ett antal personer som är med i Facebookgruppen Vi som gillar Windows Phone 7. Och också där träffa årets geek som tillika är apputvecklare och har gjort en app för Windows Phone 7.
Berätta vad han har gjort för app.
Han har gjort en app som heter Stockholm Travel som jag själv använder. En mycket trevlig applikation.
Och sista frågan, vad hade Tech Days för färg?
Blå.
Marcus Hammarberg från Avega har jag ringt upp via Skype och till att fråga lite om Specflow. Och bakgrunden är att jag har följer Marcus på Twitter, och där har det under ett par månaders tid har Marcus twittrat om Specflow och olika prestationer han har haft, och han har också fått bra feedback på de prestationer han har gjort. Så jag tänkte jag skulle fråga lite Marcus vad Specflow var. Så välkommen Marcus.
Ja, tack så mycket.
Först ska vi säga att jag har fått tag på det på ett café, så att om det slamrar lite i bakgrunden så är det kafépersonalen som håller på och fixar och donar. Men i alla fall, Marcus, det här Specflow, vad är det för någonting? Det låter nästan som det är någon så här speckval, speck, speck, tycka. Nej, jag vet inte.
Ja, nej, inte riktigt så. Men nej, men Specflow är ett BDD-ramverk eller BDD-verktyg för .NET-plattformen. Och det man kan säga är att Specflow hämtar sin inspiration från ett annat känt ramverk på en annan plattform, och det ramverket heter Cucumber för Ruby-plattformen. Så egentligen, ska man säga det väldigt kort, så är Specflow en portning av Cucumber till .NET.
Men du sa det, vadå, BDD-ramverk, för att jag antar att just Specflow är någonting inom det här med BDD. Så kanske ska börja med vad ett BDD-ramverk är för något.
Ja, precis, för att jag menar, det där säger ju egentligen inte så mycket. Man vill ju veta, om man ska använda ett verktyg vill man ju veta om man ska ha det till. Så BDD, det är ju då en slags vidareutveckling och förädling av TDD, skulle man kunna säga då, testdriven utveckling, där BDD betyder behavior driven design eller development då, hur man nu vill det. Och då lyfter man sig en nivå för att prata om systemets beteende. Och det som är just Specflow, det finns massor med sådana BDD-ramverk för olika plattformar, och ett tag var det så att alla som talade om BDD gjorde sitt eget ramverk också, så det var en stor skola, en stor skog av sådana BDD-ramverk.
Så man kan säga att som en unit är ett ramverk för TDD, så är Specflow ett ramverk för BDD.
Ja, absolut, absolut, precis så. Sen kan man ju då lägga till att det som är Specflows eller egentligen Cucumber då, som jag var inne på, deras grej, om man säger, eller claim to fame, det är just möjligheten att skriva sina specifikationer eller acceptanskriterier som det handlar om i ett vanligt naturligt språk, som till exempel engelska eller svenska.
Jag skulle vilja först bara komma tillbaka. Du sa att man lyfter sig på en nivå, och sen, varför heter det behavior driven? Behavior,
Ja, precis. Jo, man fokuserar då istället för testdriven utveckling kan ju väl hamna ganska nära implementationen av ett system, och man pratar om klasser och metoder, va, när man skriver sina tester. Och här pratar man istället om beteendet på systemet då, på en slags högre nivå, så att man kan helt och hållet ändra sin implementation utan att testerna kommer att påverkas.
Så man gör liksom nästan utifrån, man är egentligen en användare har ett beteende, han ska göra någonting, och det är det man beskriver.
Ja, precis. Ofta kommer man in, det finns också ett slags mantra som heter outside in, pratar man om i de här världen också. Sen ska man i ärlighetens namn säga att bra testdriven utveckling påminner väldigt mycket om det här, för att där vill man ju inte heller hålla på att ändra sina test bara för att implementationen har ändrat sig. Så att det är lite religion och lite hur man ser det här. Men ska man hårdra det, så är det så att BDD pratar om beteendet på systemet helt skilt ifrån implementationen.
Och då vad är det Specflow gör i det här, och det som är då grunden, eller fadern till Specflow, det är Cucumber, som är rätt roliga namn de har där.
Ja, precis. Och det blir ännu festligare då, för att Specflow gör är att det tar den här texten i naturligt språk då, som jag sa, till exempel engelska.
Texten, det var alltså kravet, det är inte kravet utan feature. Nej, eller vad då?
Ja, precis. Alltså, en Specflow feature pratar man om då, alltså som en feature av systemet då, till exempel en user story eller någon annan beskrivning av en liten del av systemet. Och sen talar man om att man sätter upp ett eller flera scenarion som beskriver hur man använder den här featuren. Så om man till exempel håller ordning på bowlingpoäng, som är det klassiska exemplet då, så kan man säga att ett scenario är att jag slänger alla klot i rännan, och ett annat scenario är att jag gör alla strikes och så vidare. Och för varje sån här scenario så sätter man upp ett antal steg då. Och det är här som det finns en viss form ändå på det här språket som man kan använda, och språket heter då Gherkin. Ytterligare en gurkreferens, som mannen som uppfann det här, Aslak Hellesø, han verkar ha någon slags fäbless för gurkor av någon anledning. Men det här språket är väldigt, vad ska man säga, väldigt enkelt, och det består egentligen av tre ord: givet, när, så, eller given, when, then. Så det man säger är helt enkelt, om jag har ett scenario som är då alla klot i rännan, så givet att jag har ett bowlingspel, när jag slänger alla mina klot i rännan så ska min totala poäng vara 0 till exempel. Och då har man då givet när så.
Och det skriver man bara som en helt vanlig text.
Ja, precis. Man kan skriva exakt som jag sa nu. Och där kommer själva vinsten in då, tycker jag. För att det man egentligen gör där, det är att man beskriver acceptanskriterierna för funktionen. Och det här kommer, om man har läst om extreme programming, så beskrev de där user stories uppfanns. Där beskrevs en user story som någonting som står på ett kort, och på baksidan står ett antal acceptanskriterier. I deras fall skrev de dem bara ner dem i punktform, men här har man då formaliserat det lite grann så att man har de här givet när så. Och det fina med att göra på det sättet är att det där är ju svenska då, som jag kan sitta och prata med de som ska använda systemet om långt innan jag har skrivit en enda kodrad. Och på det sättet kan vi liksom bolla idéer och se hur systemet beter sig på ett sätt då, innan man ens börjar programmera.
Ja. Om ni undrar vad som händer nu, så är det min hustru som håller på och skriver ut lite grejer på skrivaren här, så att jag hoppas att det inte gör någonting. Men jag tänker på, det här är ju bara vanlig text. Vad kommer själva specflow in här?
Ja, precis. För det specflow gör egentligen är ganska enkelt. Det, för varje sånt här scenario som jag beskrev då, så skapas ett test, ett vanligt enhetstest i ett ramverk som du själv väljer. Det stöttas en 7-8 stycken. Jag tror N-unit, MS-test, MB-unit, alla de här stora stöttas. Så det kommer bli ett test för varje scenario. Och de här givet när så, det kallas för steg. Och det specflow kommer göra är att kommer att leta efter kod som är dekorerad med ett attribut som heter då given, och sen den här texten som står i ditt steg. Så om man har ett steg som heter given ett nytt bowlingspel, eller givet ett nytt spel, bowlingspel, så kommer den att leta efter en metod som har attributet given och ett nytt bowlingspel i sig. Och det där kallas då för en stegdefinition, som är själva definitionen av vad som ska hända med det här steget. Vad betyder det att du har ett helt nytt bowlingspel? Ja, då ska vi kanske tömma databasen eller initiera med en ny spelare eller bara göra en ny bowlingspelsklass. Det kan ju vara väldigt olika beroende på
så,
vad det är.
Så i princip blir det en metod med en tom implementering som du själv sen då får implementera på något sätt?
Exakt. Precis så kan man säga det. Det är faktiskt så till och med, och det är en sån här liten, så när man demar det eller visar det här första gången, så tycker man att det är väldigt kul att se det, för att det är så att specflow kan tillhandahålla den där implementationen åt dig, den första skelettimplementationen, och så den kommer ut liksom som en liten kommentar. Ja, den här metoden finns inte, men här har du koden för att skriva den liksom.
Men det är inte så att specflow liksom klarar av att skriva testerna och,
nej.
Och sådär?
Nej, precis. Så är det inte. Det är ingen kod som genereras på det sättet, utan det enda specflow gör egentligen är att limma ihop då den här naturligt språk textfilen där det står på svenska då, med exekverbar kod kan man säga. Och det är nog så bra det, för att det betyder egentligen att vi kan faktiskt exekvera de här testerna. Det är lite roligt, man kan till och med sätta en breakpoint i den här texten där det står givet ett nytt bowlingspel. Och debugga sig in i testerna därifrån.
Alltså genom den här vanliga svenska texten, inte de här metoderna som
man skapar? Nej, precis. Nej.
Så om man kör i Visual Studio, vad är specflow där? Är det en add-in som...
Ja, precis. Det är en add-in som man laddar ner ifrån specflow.org. Och det är open source och gratis. Så att det den här add-inen gör egentligen, det är att du får tre stycken nya filtyper, eller vad heter det, items att lägga till. Och en av dem är då själva feature-filen. Och den har ju då en lite kopplade till sig en del intressanta saker, till exempel IntelliSense, som man kan få se vilka tidigare steg som är implementerade och lite, man kan få kompileringsfel i sina krav till exempel. Det tyckte jag var lite roligt första gången jag såg det.
Ja, det låter lite konstigt till och med.
Ja, precis. Nej, men om man till exempel stavar fel på givet eller inte skriver med stort G eller något sånt där, då klagar den, för då är det inte korrekt formaterat och då får man kompileringsfel i kraven.
När man skriver de här texterna, det låter ju väldigt enkelt, men är det så att man kan verkligen få in alla typer av krav på det här sättet? Eller?
Ja, alltså, precis som att det är lite svårt att uttrycka allting i en user story från början, så känns det kanske lite avigt, men det finns väldigt bra stöd för till exempel att återanvända funktioner, steg och även hela scenarion då. Man kan ju tänka sig att man vill skicka in många permutationer av testdata i ett scenario för att verifiera många olika fall. Och det finns det stöd för. Och det finns stöd för att använda data i form av tabeller, så du kan skicka många rader av uppsatt data och så vidare. Så det är ganska lätt att komma igång sådär. Men som med många saker så är det egentligen inte där som problemet ligger då. Utan problemet är ju nästa steg av det här, för att nu kan man använda SpecFlow även på vanlig kodnivå, så att du skulle kunna använda SpecFlow för att spesa ut en klass, men det som det brukar användas till är så kallad acceptanstestdriven utveckling, det vill säga att du sätter upp ett acceptanstest som beskriver systemet eller funktionen innan du börjar koda den, och då vill man också att acceptanstestet ska vara ett riktigt acceptanstest, det vill säga för hela vägen ifrån gränssnittet ner i databasen. Och då lämnar vi egentligen SpecFlow, men där uppstår ju en annan typ av problem. Hur automatiserar man till exempel en webbrowser?
Ja, precis. Jag skulle fråga det.
Ja. Ja, och det är ju...
Det är inte en del i SpecFlow, utan...
Nej, det har ju, SpecFlow har ingenting med det att göra, men absolut, det kommer man snart in på, så det behöver vi nog prata om också. Det finns ju ett antal olika verktyg för att göra det. Man kan ju, det finns några open source som heter WhatIn och Selenium är väl de mest kända. Sen, jag tror att man kan göra det där med coded UI-tests och sånt där också.
Ja, det kan man göra.
Och sen så är det inte alltid man har ett webbgränssnitt heller, utan då kan man ju automatisera WPF-appar eller WinForms-appar. WPF-appar har jag hållit på att automatisera det senaste året, och då finns det ett bra ramverk för det också. White heter det som jag har använt till exempel. Men där, som sagt, där är ju nästa pilsner då. Hur ser man till exempel till att rätt person är inloggad i en webbrowser? Hur ser man till att databasen i en deployad webbmiljö är uppdaterad så att den, ja, till det givet steg som jag har beskrivit till exempel. Så att, och det är en hel uppsättning av problem till då, som man måste fundera ganska mycket på innan man får det där att snurra riktigt bra.
Och där tycker jag att du hamnar på någonting som jag gärna vill höra din åsikt om här. Testdriven utveckling handlar ju mycket om att till och med gå ner på metodnivå i en klass och testa, och det är ju väldigt integrerad del, och man ska göra dependency injection så att man kan mocka bort saker. Här känns det som att det är nästan, som du sa tidigare, något utifrån in. Och då kommer jag också tänka på, kan BDD vara bättre för dem som har svårt ändå att öppna en gammal applikation och få den att funka för testdriven utveckling? Men man kanske kan använda BDD utifrån och in på något.
Ja, precis. Nej, men det är definitivt så. Alltså, de här två teknikerna ersätter definitivt inte varandra, utan de kompletterar varandra. Och det är till och med så att många TDD-böcker, de utgår ifrån att man sätter upp ett slags acceptanstest först, som man skulle kunna göra med BDD då. Och så sätter man upp ett acceptanstest och så börjar man koda ut metoderna med TDD precis som vanligt. För TDD är ju en jättebra teknik för att skriva bra kod. Men precis som du var inne på, det var det sättet som vi jobbade med nu senast. Så kan man ju också göra så att man sätter upp ett antal integrationstester som verifierar funktionen utan att man vet hur den är implementerad. Det vill säga, man kör applikationen från utifrån och hela vägen ner i databasen. Sen skriver du om innan mätet på applikationen. Men så länge du inte ändrar gränssnittet eller databasen då, så kommer inte dina tester att påverkas, och då kommer du inte också att få samma funktion. på det. Och det hade vi väldigt framgång med i ett stort konverteringsprojekt som jag jobbade i med nu senast. Där skrev vi specflow features som verifierade funktionen innan vi började skriva om den. Och sen skrev vi om den från scratch.
Så ni körde den mot den gamla applikationen och sen...
Nej, inte riktigt så. Vi portade den först faktiskt till... Men det gjorde vi med ett verktyg, så det var inte vi som hade skrivit koden, så skulle man kunna säga.
Det är ju jätteintressant här, och när man ska börja med något nytt, kan du ge dels några tips på hur man kommer igång och kanske också undviker de första fallgroparna?
Ja, alltså för att komma igång med själva specflow så tycker jag inte, där gäller det nog bara att sätta igång. Det finns många bra exempel som är upplänkade ifrån specflows egna sajt. Och i specflow själva har också ett stort exempelprojekt på som de också har länkat till, som jag verkligen kan rekommendera. Man kan se väldigt många bra användningsområden på det här, hur man jobbar med det. Lite tungt kanske på webbdelen av det hela då. Det är Rails, eller Ruby rättare sagt, som det här kommer ifrån, och Ruby on Rails har ju ofta väldigt mycket med webb att göra då. Ruby on Rails är ett webb.
I det här fallet menar du tungt att det finns mycket att titta där? Eller?
Ja, precis. Alltså, de har inte pratat så mycket om WPF-automation. Jag har skrivit en del om det på min blogg, men jag har inte sett så mycket annat om det faktiskt. Men det är väl mer det att komma igång med det. Sen så tycker jag att man ska försöka läsa på eller hitta bra saker om hur man sätter upp integrationstester. För, alltså det här med att kunna automatisera en applikation på ett sätt som gör att det blir hållbart. Det vill säga, för att problemet med att köra ett end-to-end-test då, det är ju att för det första går det långsamt då. Du öppnar en browser, du loggar in. Det är flera steg innan du ens kommer fram till ditt test. Och nummer två är att de där testerna oftast blir ganska sköra. Men det finns många bra presentationer om att hur man bygger bra bra webbapplikationer för testautomatisering. Bland annat kan jag rekommendera en från Öredev förra året. Så av en man som heter Jeremy Miller, tror jag, som handlar om hur man sätter upp bra test, hur man bygger webbapplikationer för testautomatisering, så att man har med sig det redan när man börjar.
Fallgropar mer, jag tänker, är det så att man kan vara för börja man ska för mycket såna här specifikationer eller vad är...
Ja, nej, alltså som är mycket så tycker jag inte man ska inte satsa för brett med en gång. Och sen en fallgrop som jag har gått i, det är att man när man ser det här så tänker man direkt så här, men vänta nu, det här kan ju våra användare skriva själva eller våra testare skriva själva. Men det kan de. Men jag tror att det bästa är att träffas och prata om det och skriva ner det på ett papper eller lite sådär slarvigt vid sidan, och sen låter man en tekniker, det kan ju vara en teknisk testare då, men eller en utvecklare, faktiskt skriva ner den slutliga definitionen av det. För att det finns så pass mycket att tjäna på att man håller språket lite, de här olika fraserna som man använder, att man försöker hålla dem lite koncisa så att man kan återanvända steg och sådana där saker. För att det är ett problem som jag har sett, är att det kan snabbt bli väldigt, väldigt spretigt då. De här stegdefinitionerna som jag pratade om förut, det kan bli otroligt många sådana, och de kan vara lite kluriga att underhålla om man inte ser upp det.
Tack så mycket, Marcus, för att du hjälpte oss att förstå både specflow och BDD.
Ja, tack så hemskt mycket.